Välkomna till podcasten Från Södertälje till, där jag kommer att försöka träffa så många av alla Södertäljes idrottsambassadörer jag kan. De som tagit sig från sina moderklubbar i stan och provat lyckan i allt större klubbar och större länder. Hur är det egentligen att spela utomlands? Och vad är egentligen det första en stjärna gör när de kommer tillbaka till Södertälje efter säsongen? Har de till exempel en favoritfrisör? Och vart fikar de helst? Häng med så får vi svaren här. Ifrån Södertälje till... Assyriska sonen Stefan Batan tog sig upp från Assyriskas ungdomslag upp till A-laget och fick debutera som 18-åring. Efter några misslyckade år i Djurgården var han tillbaka i Assyriska för att hitta glädjen. Efter att ha lyft sig några nivåer var nästa äventyr Hammarby, där han efter 4 säsonger blivit en av de största profilerna och fansens favorit. Med sitt slit på planen, sin personlighet och sitt fina skägg var han alltid uppskattad i fansens ögon. Välkomna till podden Från Södertälje till, avsnitt 5 med Stefan Batan. Välkommen.
Tack.
Ja, vi sitter här på din nya hemmaborg, Jallavallen eller Södertälje fotbollsarena.
Nygamla.
Nygamla, precis. Ja, vi kan väl börja bara med att gå igenom våra lilla faktaruta. Vart i Södertälje är du uppvuxen?
I Ronna.
Ronna.
Ja. Yeah.
Mm. Och då gick du i vilken skola?
Jag gick faktiskt, först gick jag i Kalofskolan.
Mm.
Sen bodde vi i Örebro en kortis, där jag har större del av min släkt. Sen när vi flyttade tillbaka så började jag i Oxbackskolan. Och gick vidare till Blombackaskolan och Västergårdsgymnasiet.
Mm. Och gymnasiet gick du i Västergård då, alltså?
Mm.
Mm. När började du spela med fotboll? Du är ju en fotbollsspelare då, så att alltså alla som lyssnar och inte vet att du håller på med fotboll, så är du ju en fotbollsspelare då.
Mm.
Men när började du med din med fotboll?
Uff, det är väl så här öppna ögonen tänkte jag säga. Nej, men jag började i Assyriska när jag var 6 år gammal. Och på den tiden är det ju ganska tidigt. Alltså det var ju, man drog igång lag vid 7-8 års ålder. Idag drar man igång vid 3-4 års ålder.
Ja, precis.
Men jag drog igång med grabbar som var äldre med redan vid 6 års ålder. Så då.
Okej. Mm. Hur kommer det sig att du började med fotboll? Nu var du i och för sig ganska ung, så du kanske inte hann prova på så mycket mer. Men var det, har det alltid varit liksom fotboll som har varit sporten, eller har du hållit på med några andra idrotter också?
Jag har hållit på lite med i äldre dagar, eller äldre dagar som skoltiderna där, med lite med basket. Och jag kom ihåg att jag körde lite bandy också, tror jag, under vintertiden, men till 99% har det varit fotboll. Och varför det var fotboll är jävligt svårt att svara på, för det minns jag inte. Det måste varit att farsan och de har valt den vägen, och det är väl ganska vanligt att vårt folk, att pojkarna hamnar inom fotbollen, och sen när det finns det potential eller så, så brukar det rulla vidare.
Ja, precis. Och om vi tänker, nu började du ganska ung då, men när vi började på gymnasieålder ungefär, var det då du började se att det kanske fanns en riktig satsning i det? För jag vet, det är ju väldigt många, kanske speciellt Södertälje, men runt om i landet också, som spelar fotboll ganska länge, men det liksom dör ut eller ebbar ut efter ett tag. Men när var det du kanske började se att det är fan det här jag ska satsa på riktigt?
Alltså jag tror jag älskade fotbollen ganska direkt, och åldern jag minns ifrån, det är väl typ där runt när man var 10 bast kanske.
Mm.
Och redan då tror jag att de flesta kunde se att jag hade hade någonting som inte de andra hade, kanske på sitt sätt. Alltså jag stack väl ut med min snabbhet och var en forward, om inte man kan tro det, som spottade in mål. Så jag och kanske 2-3 till stack ut då. Och då blir det ju att man självklart fortsätter, och jag fick ju möjligheten att träna med A-laget ganska tidigt också. Då, på den tiden gjorde man lite sådana talangträningar, morgonträningar med klassisk Peter Antoine som tränare.
Ja.
Så jag gjorde det redan kanske som 14-åring. Och då är det ganska tidigt. Så att jag tror jag har haft talang ganska fort och tidigt, såg man det. I alla fall med snabbheten, och sen utveckla med det andra.
Mm. Som du sa, att du började som en speedy forward.
Mm.
Hur kommer det sig att du hamnade på en vänsterback till slut? När var det du skiftade över till den positionen?
Det var ju seniorfotbollen. Jag i hela min ungdomssejour har varit anfallare, men så fort jag klev upp i A-laget så blev det vänsterytter först.
Okay.
Så man är vänsterfotad, det är lätt att man flyttas ut på en kant. Ja, om man precis. Snabb så är det det de söker. Men det var en i allsvenskan faktiskt, då vi hade en portugis, José Moraes, som sa till mig att du är framtidens ytterback som ska gå så här offensivt då.
Ja.
Och jag var lite tveksam till det, för jag gillade att vara offensiv. Men successivt så fick man ju med sig, och det blev ju en position som blev så att har du offensiva spetsegenskaper och kan utnyttja dem som ytterback, så ska du göra det likt den som är på världseliten idag och gör det med bravur är ju Marcello. Så att men lite som fotboll ja. Är jag och gillar jag som ytterback då.
Är det någonting som du ser så här nu när det har gått ganska många gånger, är det någonting du ångrar, eller känner du att det kanske var det som behövdes för att du skulle kunna ta steget upp på elitnivå?
Ja, men det var ju lite så. Jag hade ju där året efter allsvenskan med Syriska, så var jag på väg till ganska många klubbar både i utlandet och här i Sverige.
Mm.
De flesta ville, majoriteten av klubbarna såg mig som en stor vänsterback i framtiden. Alltså ja. En framtida stor vänsterback. Men jag var ganska ung och dum, du vet. Och det föll på en klubb som sa att de skulle satsa på mig som vänsterforward. Du spelade 4-3-3 i Djurgården då.
Ja.
Jag hade andra alternativ. Idag kanske jag hade gjort ett annat val och satsat nog som vänsterback, och då hade man kanske haft en annan resa. Men jag är inte besviken på resan jag har gjort och varit med om en härlig resa ändå, så att man ska inte ångra sig för mycket.
Nej. Om vi går vidare då, hur är det, har det varit någon skillnad från dig att känna så här att du är assyr, du är från Södertälje? Är det någonting som har så här stärkt dig eller gett dig självförtroende att ta de här stegen i karriären, eller ta för dig på plan eller bland spelare eller på träningar? Eller är det någonting som kanske har hämmat dig, att man kanske så här är med, man ligger lite lågt och kanske inte vill visa att man är från Södertälje? För det finns ju vissa gånger där Södertälje liksom har varit som en stämpel, att komma från Södertälje, då är man liksom så här, då kanske vissa alternativ försvinner för att man hör att
nej, alltså det där försöker inte jag tänka på, för att det finns många städer som har dåligt rykte. Likt Göteborg har ju områden som är hemska, ändå kliver det fram fotbollsspelare från. Utan för mig var det lätt att se på de här som har lyckats, likt Kennedy, Toma och de här och så vidare. Och då var det så här, inspiration och möjlighet att göra en liknande grej som dem då. Nej, för mig var det bara handlade om att visa på fotbollsplan och visa att man var rätt karaktär. För att jag vet att klubbar, när man värvar spelare, så är det mycket om först och främst kvaliteten. Men man kollar också sen runt om vad det är för karaktär man värvar. Och jag tror att jag hade ett gott rykte, så att det var inga problem för mig. Så.
Nej. Om vi ser på Södertälje stad och kanske först och främst fotbollen då i Södertälje.
Mm.
Hur den är idag och hur du kanske ser på den om 5-10 år, eller hur du skulle vilja att den skulle se ut. Vad skulle du ranka fotbollen idag i Södertälje och kanske som stad, och hur skulle du vilja se att fotbollen ser ut just i Södertälje om 5-10 år?
Mm. Idag är den väl nog den som sämst, skulle jag säga, på alla fall de senaste säkert 20 åren. Vi har ingen elitklubb egentligen, då de högsta klubbarna spelar division 1 och den rankas inte som en elitklubb. Intresset har svalnat något extremt hos de två klubbarna som spelar division 1, Assyriska och Syrianska. Folk är trötta, folk är gnälliga, folk bryr sig mindre, folk har sitt eget att ta ansvar för. Folk ser om sig själva idag mer än vad man bryr sig om sitt folk egentligen. Jag tycker det är synd på ett sätt, men jag börjar förstå också för att det är inte en hållbar situation. Folk kan inte stå och försörja de här klubbarna år in och år ut för att sedan inte egentligen gynnas något av det.
Nej.
Inte egentligen rent personligt, men i alla fall lite resultatmässigt, lite arrangemangmässigt och lite sådana grejer. Men så att det är inte bra idag, och 5-10 år min känsla är att det inte kommer vara bättre.
Nej.
Just på grund av att folk har dragit sig ifrån. Möjligheten hade ju varit, om det sägs ju, om det skulle vara en klubb, så skulle det är det majoriteten vill ha.
Men
jag tvekar på om det skulle hjälpa, för att vi är ett väldigt speciellt folk.
Mm.
Jag tror att Gud har straffat oss med att inte ha ett eget land på grund av att vi är så jävla speciella.
Mm.
Om folk hör det här, så får de ta det hur de vill. Ja. Men jag tycker att vi är, alltså, framåtriktat folk, väldigt vinna, alltså vill vinna, vill äga, vill väldigt mycket med livet, och vara, vad ska man säga, alltså framgångsrika, men jävligt avundsjuka. Mm. Och jävligt
envisa
och vill vara själva på tronen, om man säger så. Så att jag tvekar på om det skulle bli en klubb, om det skulle lyckas. Och jag tror faktiskt inte det kommer bli en klubb, för att kolla bara senaste derbyt, det hände lite senare. Mm. Och det visar bara hur låg nivå det är på vårt folk.
Ja.
Så att jag är jäkligt besviken på vårt folk. Mm. Om jag ska vara ärlig, på både de som egentligen är alltså bra människor som tänker rätt, men ändå som sticker ifrån istället för att agera, så att de som är negativa och dåliga får ett motstånd, om man säger så.
Det känns som att de som kanske har de här negativa tankarna eller negativa tankesättet, det är de som får sin röst hörd eller sin vilja igenom, och då är det...
Jag ska inte döma alla,
men
väldigt många är det så, och det gynnar inte oss. Och jag ser ingen ljuspunkt för tillfället. Jag hoppas jag har fel, självklart.
Mm.
Och jag ska göra mitt yttersta, i alla fall för syriska, för att det ska bli så positivt som det går.
Mm.
Men det står inte, hänger bara på mig, och jag kan inte lova att jag kommer lyckas. Men som sagt, man ska göra sitt yttersta.
Absolut. Om vi går vidare lite mer till din egen karriär som har varit under en väldigt lång tid. Då, så började du i assyriska då, på seniornivå. Debuterade på år 2003, tror jag det var.
Mm.
På anrika Borsta IP.
Stämmer bra.
Och sen vidare därifrån till Djurgården då, som du sa. Kom tillbaka på en utlåning till assyriska. Och därefter till Bayern.
Stämmer.
Och där var du mellan 2014 till 2018 då, som är den här säsongen där du kom tillbaka till assyriska.
Stämmer bra.
Som du pratade lite om innan där, så vart ju ett val från assyriska till Djurgården där. Har du känt så här efteråt att, eller har det funnits lägen att kunna gå utomlands, eller har det varit någon tanke, eller har det känts som att du har trivts bra här i Stockholmsområdet?
Nej, det är klart, drömmen var ju att få en utlandssejour och testa på det. Det är ju alla fotbollsspelare, och möjligheten fanns ju där efter assyriskas säsongen i Allsvenskan, då jag kom i U21-landslaget, var tongivande, var 19 år och 2019 var jag 20 år. Det är klart det fanns intressen, det fanns agenter som väldigt stora agenter som tog kontakt med mig, men jag hade ju nog den största i Sverige i alla fall, i Anders Karlsson då, som tyckte att jag skulle fokusera på att göra i alla fall minst en, två säsonger till i Sverige och Allsvenskan, då det fanns majoriteten av klubbarna som ville ha mig.
Ja.
Och motiverade mig att köra på och göra det lite ännu bättre i Sverige innan man sticker utomlands för att få ett bra kontrakt, få bli hörd på ett annat sätt.
Och
jag tog till mig. Sen gjorde jag självklart ett fel av klubbval, det är lätt i efterhand att säga så.
Ja.
Men just för i det tillfället var Djurgården regerande mästare, var stora som de var och producerade spelare utomlands, så man kände bara att det känns rätt med det, och det blev ju inte så. Jag började faktiskt väldigt bra, fick sen problem med ljumsken, och Kjell Jonevred som var tränare då, som tyckte om mig väldigt mycket, fick sparken, och kom en islänning som först rosade marknaden för mig med sina ord, men verkade inte hålla det, och sen var jag väldigt skadebenägen, men när jag väl kom tillbaka också så fick jag inte den riktiga ärligheten till chans då, och kände bara där sommaren 2008 att jag behövde må bra och spela fotboll, för att jag kände bara att det tog på mig verkligen, både vi på fotbollen och vid sidan om, att man inte får leverera på sitt jobb. Gjorde en förfrågan med Djurgården, fick först inte, men förklarade att jag inte trivdes och inte mådde bra av att vara här, och då tog de hänsyn till det och fick jag möjlighet att komma tillbaka till Assyriska, gjorde det och var här till från hösten 2008 till 2014. Hade några underbara år. Vi hade kvalet till Allsvenskan, vi hade ett år, första året eller andra året med Valentic, där vi är nästintill med topp tre. Jag har ett fantastiskt år där också, och första året med Norling, en satsning. Det var roliga tider med Assyriska de åren, och det gick bra för mig också, och det gjorde att jag som 28-åring, folk trodde ju när jag sista kontraktet jag skrev med Assyriska där, inför 2013 skrev jag ett tvåårskontrakt till 2015. Och då sa folk till mig, men jag var lagkapten, och folk sa till mig, men fan, du borde skriva 10 år, för nu kommer jag avsluta karriären här. Men jag kände så här, fan, det motiverade mig. Jag kände bara, jag ska visa dem att jag, fast jag var då 27 då, och sa till dem att men jag ska inombords, fånga deras ord, och tänkte att jag ska visa dem att jag ska kunna spela högre upp och i en större klubb. Och när jag året efter hade intresse från både Örebro och Hammarby, Örebro var då i Allsvenskan och Hammarby Superettan, övervägde publik, arena, Kennedy följt honom i Bayern, Nahir var där, Andreas var där, det var så mycket som övervägde till Bayern.
Svårt att säga nej.
Örebro var ju att det är Allsvenskan självklart, men jag kände bara att fan, med det laget vi skulle ha med Bayern, hur skulle vi misslyckas? Det är klart, de hade gjort satsningar innan, men jag kände bara, jag hade sån tro på laget, men också på mig själv, för att jag kunde Superettan så bra, och kände bara, med mig får de ännu ett tillskott. Men jag visste att jag skulle få problem också rent publikmässigt, eftersom jag hade en sejour i Djurgården. Men gillade utmaning, jag hade ett sånt självförtroende då, och kände bara, fan, det är en utmaning, det är kul, och gör jag det bra så kommer det vända.
Ja, precis.
Och den resan är egentligen min bästa fotbollsresa, absolut. Jag fick vara med och blev ett tillskott, lyckades med resten av laget bära upp Bayern efter 5 år i Superettan till Allsvenskan, och hade 3 år sedan i Allsvenskan med Bayern. Första året gick någorlunda bra, sen skador andra året. Sista året en speciell tid med en speciell tränare. Men som jag fick avsluta på bästa möjliga sätt egentligen. Hade i stort sett enda minuterna i Djurgården derbyt. 8 minuter, gjorde 2 assist och vi vann derbyt. Så att Gud visar att han finns i alla fall.
Ut mot Battan. Alldeles ensam där borta. Dybba sticker. Ja, det är en bra boll in! För 3-1 Hammarby, som kommer att vinna det här derbyt. Padiba sätter den sista spiken i kistan den här kvällen. Återigen Stefan Battan med en framspelning och högst bidragande till att Hammarby lyckas vinna det här derbyt.
Ja, det är inte vilka framspelningar som helst heller. De sitter precis på läppen. Perfekt spelat av Battan.
Jag menar, det måste kännas speciellt ändå att komma som från Assyriska och skriva på för Hammarby, när både Kennedy, som är måste vara en väldigt god vän till dig, med Andreas som är en väldigt god vän, och sen Nahir Besara som kanske har gjort ungefär samma resa som du, som har växt, kommit upp från juniorlagen upp i seniorlagen, tagit steget ut till Hammarby. Men det måste varit en härlig känsla att ha 4 av sina assyriska bröder med sig i ett stort storlag i Stockholm som Hammarby.
Så var det. Det var ju det som, alltså, det är en del av att jag valde att gå till Bayern, att man kände en trygghet, att man hade vänner där, och som sagt, sen som jag sa innan, det här med att klubben i sig, supportrar och allt vad det var.
Mm. Och som sagt, du nämnde innan också att du var lite orolig därför att du kommer från en annan Stockholmsklubb. Men jag menar, skulle man fråga någon på stan eller ja, vart som helst i Sverige egentligen och som har koll på fotboll, så skulle man säga Stefan Batan, så tror jag att de skulle säga Hammarbyaren.
Så är det.
Assyriska sonen, men han är Hammarbyare. Jag menar, du har ju gått...
Absolut.
Blivit en enorm favorit.
Alltså, Djurgårdssidan är ju mer än 10 år bakåt. Så att, ja. Och jag har varit väldigt tydlig med att det inte var en rolig tid för mig. Precis. Och jag har inga känslor för klubben. Jag är ingen människa som hatar.
Nej.
Men jag älskar det att slå dem. Mm. Och älskar att de förlorar än idag.
Mm.
Det handlar inte om att jag hatar dem på det sättet. Men det handlar om rivaliteten idag. Idag har jag fått väldigt starka känslor för Bayern och självklart Assyriska, min moderklubb också. Så att på det sättet blir det en rivalitet för mig att när Djurgården och AIK förlorar är det extra härligt eftersom man håller på Bayern.
Jo, det förstår jag. Men alltså, hur är det att vara... Jag menar, alla som spelar i Hammarby är ju favoriter på sitt sätt inom laget. Men jag menar, det känns ändå som att... Jag är ingen Hammarbyare själv, men det känns ändå som att just Stefan Batan för Hammarby-fansen har varit något så här. Det har varit något speciellt. Vi har ju Batans skägg och vi har ju, jag menar, det känns som ändå som att just ditt namn hos fansen är någonting som klingar bättre, även fast som nu sista säsongen när det har gått lite emot dig och kanske inte fått spela, så har det ändå varit uppskattad. Och det är liksom, det har aldrig varit så här att okej, men han spelar inte, då är han inte någon favorit, han gör inte poängen, han gör inte målen, men det har ändå varit ett, det känns som att du ändå har legat där uppe bland topplistan hos fansen hela
det,
tiden.
Det har jag också känt, och det är det som är så otroligt vackert med de här supportrarna och den här klubben. Det att, som du säger, fast jag gick mot det sista året så fick jag hela tiden uppbackning av dem och visa bara nästan mer kärlek, och vart man än går, vart man än möter Bajare, de är, det är som att de träffar Messi och Ronaldo. Ja. Du vet. Det är på en nivå som inte jag var van vid.
Nej.
Fast man var ganska stor i den här klubben så är vårt folk lite drygare.
Ja, precis. Ingen som hälsar på stan.
Inte på det sättet. Det är klart man är omtyckt här också. Men här är det lite mer... Vi är lite svårflörtade. Ja. Vi är lite tillbakadragna. Om jag ska jämföra med Djurgårdssupporter, det är brats. Wannabe, du vet.
Ja,
lite
förstår.
Så. Nej, men det är lite så.
Jo,
de är lite också dryga och trotjus där. Medan Bajarna, det är familjen. Det är öppna dörrar. Det är sån kärlek, det är, alltså Bayern är religion för dem. Så du vet, jag har inte sett någon såna supporter. Jag tror för mig är det nog på världsscenen, du vet, av supportrar. Och än idag, du vet, det senast igår spelade jag in en video till en som fyllde 60 år. Får meddelanden hela tiden, snälla, du är pappas favorit, mammas favorit, dotter, son. Ja, det är fascinerande och det är sånt som gör att det är tack vare dem egentligen att Bayern har fått en plats i mitt hjärta.
Ja.
Det är de som har gjort att jag har verkligen fått den kärleken jag har fått. Så att en obeskrivlig tid som jag bär med mig resten av mitt liv.
Ja. Och vi vet ju det, alla som också är intresserade av fotboll vet ju att Hammarby har ju, om inte de bästa så i alla fall topp av de bästa fansen i Sverige. Om man ser till...
Ja, bästa.
Ja, det
överlägset.
Precis. Men hur är det egentligen alltså att spela inför en sån publik? Jag menar, man går in på Tele2 eller gamla Söderstadion och det är fullsatt och det är 10 000 i en klack. Och, alltså, hur känns det? Hur är det känslan när man kliver in? Är man pressad? Är man glad? Eller hur känner man inför... För jag menar, det är en sak att spela inför assyriska publiken hemma här på Jallavallen kontra 20 000 på... Ja. Bayer, liksom.
Jag förstår vad du menar. Jag fick ju inte, tyvärr fick jag inte spela på gamla Söderstadion. Nej. Eftersom vi hade bytt till ni säger Tele2 Arena, vi säger nya Söderstadion. Jag fick tyvärr, jag ville verkligen få den känslan, för det är en väldigt charmig arena, men nya Söderstadion är ju en klass för sig och med så mycket support. Jag kommer ihåg första tävlingsmatchen vi spelade, det var ju där, och vi skulle möta Ängelholm, om inte jag fel, i en cupmatch i gruppspelet. Och vi stod... Just idag är jag stark, spelas ju alltid inför match.
Ja, precis.
Inmatchlåten. Och vi stod i gången innan man går upp för trappan upp till mattan. Ja. Så stod vi i gången och den spelas igång och jag kollar på Nahir och jag hör hur de sjunger, supporten. Jag tänkte, fan Nahir, det här, vart är vi någonstans? Ja. Han bara, jag vet, de är galna. Och du vet, den, jag får rysningar än idag när jag tänker på, för det var första känslan, du vet, så här, wow.
Första upplevelsen.
Ja, det, folk var ju så här, du byter inte upp det egentligen.
Nej.
Vissa syriska supportrar, du går ju till samma nivå, men för mig var det att byta upp sig.
Ja.
Det räcker bara med den känslan, du vet. Och så hade man 14 000 i en gruppspelsmatch i kuppen. Premiären i serien, Degerfors, vi spelar inför, de har ju den här traditionen, går marschen
ja,
på till arenan. 30 000 fullsatt, vinner med 5-0. Det är sådana otroliga minnen, sista seriematchen när vi går upp fullsatt igen, vinner med 5-0. Ja. Så att, otroliga resor, det går inte att beskriva, så att det är goda minnen.
Ja.
Efter ett par fina år i Hammarby var det dags för cirkeln att slutas. Moderklubben Assyriska har haft ett par kämpiga år både sportsligt och ekonomiskt och huserar nu i division 1. Batan var inte sen med att vilja hjälpa och med sin återkomst var siktet inställt på att avancera till Superettan. Men kaptenen, frälsaren och den hemvändande assyriska krigaren fick det tuffare än väntat. Efter en vinst och två förluster låg kaptenen bakom upphämtningen från 0-2 till 2-2 i derbyt mot ärkerivalen Syrianska. Men omställningen till division 1 och att spela inför 1300 personer istället för 20-30 000 var svårare än väntat. Nu är du inne på, ska vi säga, nästa kapitel. Får se om det blir det sista kapitlet, men du är tillbaka. Moderklubben Assyriska. Hur var känslan? Har det alltid varit en tanke att kanske så här, ja, men när det börjar ebba ut, då ska jag tillbaka till Assyriska. Har det alltid varit en tanke, eller var det bara att möjligheten dök upp nu, eller?
Nej, jag hade faktiskt möjlighet att fortsätta spela allsvenskan, måste jag vara ärlig. Men jag kände att suttit och åkt till Årsta i 4 år nu. Nu var det igen, om jag ska vara ärlig, för det Örebro igen.
Ja.
Johanna Hider, fantastiskt, en av mina närmaste vänner. Vi skulle kunna pendla ihop. Men jag kände bara, först och främst, spela mot Hammarby. Nej, jag kände inte för det.
Nej.
Det kändes inte som jag har fått sån... Ja, men vi har fått sån kärlek för varandra. Det kändes inte rätt att stå på andra sidan. Nummer 2, kom och pendla till Örebro. Och det, 3 barn där hemma, du vet, det känns inte helt optimal. Och självklart, nummer 3 handlar ju om den ekonomiska biten. Jag hade Örebro mig erbjudit kontrakt som inte man kan säga nej till.
Ja.
Det är klart det överväger för familjens bästa.
Precis.
Men i Sverige överlag så finns inte det. Och så självklart också känslan av att Assyriska har mått så dåligt. Så kände jag bara att fan, ett ansvar, att jag vet att jag har många har en god känsla för mig och vet att jag är en positiv människa som alltid ger mitt yttersta. Så jag kände bara att allt bara klaffade för att säga att kom till Assyriska. Och jag är alltid för det här med att har man möjlighet så ska man avsluta i sin moderklubb. Det är en fin gest. Och det var alla de här pusselbitarna som satt ihop då.
För jag som har varit lite involverad här i juniorlagen i Assyriska också under åren har ju sett att även fast du inte har spelat i Assyriska så har du ändå varit här. Och du har ju liksom varit nästan en i gänget fast att du inte har varit kontrakterad av Assyriska. Så det har ju alltid liksom varit så här på lur att snart kommer han säkert hem och snart kommer han säkert hem.
Så har det ju varit, det som du säger. Och, alltså för mig Assyriska, jag är ju född med Assyriska. Mm. Så jag sprang ju typ gråtande när jag var liten för att följa matcherna.
Ja.
Till Borsta IP. De minnena sätter spår, du vet, och de glömmer jag aldrig. Och jag vill ju att mina barn ska få den känslan. Tyvärr tycker jag att den här arenan inte inger den känslan.
Nej.
Sen vi flyttade hit så tycker jag att det nästan har dött ut. Jag tycker det är skitsynd. Så att det är ju lite synd. Men jag försöker ändå så gott som jag kan. Och kidsen har ju förstått att de kör ju både Assyriska och Bayern-låtar. Så att de har ju förstått vilka lag de ska hålla på.
Ja, precis.
Men jag vill att de ska få lite av den känslan jag fick av uppväxt med Assyriska. Och det är det jag vill egentligen få... egentligen hela folket att försöka väcka dem. Fan, Assyriska var ju ändå det som satte det assyriska folket på kartan egentligen hela världen då när vi hade våra stora tider. Och det gav ju glädje och det gav ju sammanhållning och kärlek och allting. Och tyvärr, så som jag sa innan, så har det ju dött väldigt mycket av det. Men allt handlar om hur folk vill göra det, och vill man så, det går ju alltid att väcka det. Men som det ser ut för tillfället är det lite motigt, men som sagt, vi ska göra vårt yttersta, jag ska göra mitt, sen får vi se hur långt det räcker.
Och vi såg ju här i derbyt mot Syrianska att det var lite publik, lite fans och till och med lite heta känslor efter slutsignalen, men det kändes som att en sån match efter derby, det är ju några år sedan det var derby sist, men att det kändes som att det var lite kultur på läktaren, lite, man fick lite återblick, inte som det var för 8 år sedan när det var 9000 på arenan, men det var, kändes ändå som att det var lite så här, det var lite känslor på läktaren. Hur kändes det som dig som kapten tillbaka? Jag vet att du har spelat fler derbyn där det har varit om inte 3 gånger så mycket som publik, så i alla fall mycket mer, men hur kändes det en sån här
match? Men de är roliga, de här är ju lite mer, alltså derby i Stockholm kontra det här derby, det här är lite mer känsloaktigt. Alltså där är det, där i Stockholm var det du ska slakta.
Ja, det var rent hat.
Exakt. Ja. Här är lite hatkärlek. Alltså det är människor du träffar dagligen.
Ja.
Men det är fortfarande, du vill ju slå dem, vara bäst i stan. Så mixen är svår, men det var kul. Mm. Det var lite mer folk än vad det var i premiären.
Ja.
På båda sidorna. Så det är klart det blir roligare, och jag hoppas, alltså jag förstår inte varför man, det handlar om varannan vecka, det handlar om 2 timmar om dagen, du tar ner dina barn, förhoppningsvis är det bra väder, du får förhoppningsvis se på bra fotboll, familjedag, så att jag ska mitt yttersta för att göra det, försöka påverka klubben att göra det till en familjedag genom lite evenemang och sånt runt arenan också,
precis, så att locka hit.
Barn lockas hit också, det är barn som det ska handla om i slutändan.
Ja, precis. Och om vi ser för din egen del av både säsongen, eller de här 4 matcherna som har varit, och säsongen individuellt då, vad har du för mål, eller hur känner du att säsongen, jag vet att du pratade med tidningen här i Södertälje om att din bästa match du har gjort hittills, de här 4 matcherna, var i derbyt, men att du känner att nivån har varit svårare att komma in i än vad du hade tänkt.
Så är det. Först och främst, jag kan nämna det här med målsättning. Jag gick ut med målsättningen att jag ville upp, och det är klart jag vill upp, men med starten som vi har fått så måste man vara lite realistisk, och vi får börja ta en match i taget egentligen. Vi har egentligen en fantastisk trupp och möjligheter för att vara ett topplag, men väldigt mycket nya spelare, inte fått till den rent gruppmässigt och allt vad det är, spel i det, men successivt så kommer det förhoppningsvis, och det var ett steg i rätt riktning senast i derbyt. Jag kände att matcherna innan, nu var det ett steg i rätt riktning för mig också, matcherna innan har varit, ja, men det har låst sig både för mig och laget, och man känner bara att personligen så har jag känt att det här är en nivå som inte egentligen jag vill vara på.
Nej.
Den är för låg om jag ska vara ärlig, och den gör att jag också gå ner ett antal nivåer, och det syns mer på mig än vad det syns på andra spelare, eftersom folk förväntar sig mer.
Man är van att se dig lite bättre, kanske lite högre tempo.
Så är det, och det är väldigt svårt för folk att förstå, men sanningen är så. Och Durmas varnade mig för det här, men jag var så här, nej, men
det
kommer inte hända, men det är så, det är tuffare än vad man tror.
Yes, men det var ju lite din karriär i kort och gott där, men vi kan väl gå vidare till den här sista och viktigaste, våran lilla Södertälje-ruta. Första frågan är ju vad du har för relation till Södertälje just nu. Kanske lite dålig fråga eftersom du fortfarande bor här och har familj här. Men vi kan gå till nästa fråga istället. När du kommer hem, om det är så att du har varit borta eller utomlands eller på resa, vad är det första du gör när du kommer tillbaka till Södertälje?
Oj, har jag varit iväg med familjen?
Ja, eller? Kanske om du har varit på nu, säg att du har varit borta i 2-3 veckor eller så här på semester eller någonting.
Okay, om jag har varit iväg med familjen, då blir det ju, ja, men man förväntar ju sig att någon av familjen hemma, om det är svärmor eller morsan, att de
men säg att morsan lagar vår någon inhemsk mat, ja, från vårt. Det är ju sånt man saknar när man varit utomlands.
Ja, precis.
Ja, men sen är det ju träffa grabbarna, sätta sig, snacka lite skit, kolla någon match eller kanske spela lite kort. Det är väl klassiskt, ja.
Vad äter du helst? Eller fikar helst? Om du någonstans i Södertälje. Har du något favorithak?
Vi mixar. Jag och David käkar i stort sett. Vi är sämst på att äta hemma.
Jaha, okay.
Men lunch är väl Gasellen eller Freddys till 99%.
Mm.
Kvällsmat, om inte hemma, så är det pizzeria / pastastället vid Södertälje.
Mm.
Eller Barolo någon gång, eller så går vi till kolgrillen i Brönsäng.
Ja.
Så vi mixar lite.
Sen har vi den här, skulle du kunna tänka dig avsluta karriären i Södertälje, en klubb i Södertälje, men det får vi väl nästan se som att du redan har påbörjat
det,
kanske.
Det är jag där, ja,
du har några år kvar förhoppningsvis, men det känns inte som att du kommer göra någon flytt härifrån nu, va?
Nej. Det lutar inte åt det, nej, i alla fall.
Och kommer du komma hem och bosätta dig i Södertälje? Du bor ju redan här, så att eventuellt, då får vi gå och lägga till en extra fråga då. Batans skägg är ju en stor del av Hammarby-familjen. Vart är det du klipper dig och vart är det du gör ditt skägg någonstans egentligen?
Jag klipper och gör skägget i Södertälje. Mitt i stan, mitt emot... eller hur fan ska jag förklara?
Vid Videofantastico.
Ja, precis vid torget. Bredvid där. Du har ju halsduk och Bajen-tröja som hänger
precis,
där.
Precis. Som... Vill lyssnarna ha tips om att man ska gå dit, så får de skriva ett meddelande, så får vi ge dem adressen.
Absolut.
Till salongen.
Absolut.
Och den sista och viktigaste frågan av alla då i den här podden, det är ju vart någonstans i Södertälje äter du din kebab?
Det är faktiskt, jag är väldigt förtjust i Roxys kebab.
Roxys, ja. Ja. Det har varit en favorit bland de tidigare gästerna också.
Ja.
Men då vill jag tacka dig, Stefan Batta, för din tid.
Tack så mycket.